Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god. Vår beredskap är god.
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanosvardet.se, Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.
Hej, du lyssnar på en miniserie om Kalixlinjen. Det här är program nummer 2. Det är jag, Tom.
Och jag, Nils.
Som försöker guida er genom det här mäktiga försvaret som fanns på gränsen mot Finland i Norrbotten. Och i det förra avsnittet så slutade vi år 1945. Och då har vi fred i Europa. Och det är ju ett nytt skede i historien. Med en tilltro på framtiden. Och nu sås ju fröt för FN. Och framtiden står som en ljuv, ljuv sång framför oss.
Ja.
Och då händer det någonting.
Ja, det är ju, man kan ju tro att så ska vara fallet, att alla är glada och nu är äntligen fred. Och det var man väl till viss del. Men det dröjde inte speciellt länge innan man fick smolk i glädjebägaren. Det var nämligen så att redan 1946, ett år efter kriget, så installerade Stalin sovjetvänliga regimer i alla de här gränsländerna till Sovjetunionen.
Och det kan ju inte vara så populärt.
Det var inte populärt och Churchill blev naturligtvis rasande på det här och fördömde Stalin, och amerikanerna svarade också genom att ett år senare, 1947, med den här så kallade Truman-doktrinen, som vi även kan se idag faktiskt. Det innebär att amerikanerna ska ställa upp på enskilda staters självständighet och försvara dem med våld. Alltså var de än ligger på jordklotet i stort sett.
Ja, det är därför vi såg de här krigen som följde.
Ja, det kan man säga. Det börjar ju där och sen så grundas ju NATO, som också kan benämnas som Atlantpakten. Det grundas 1949 och Varsava-pakten bildas i början på 50-talet. Och det är någon sorts terrorbalans och kapprustning som följer i hela världen kan man säga. Och det är ju inget direkt krig.
Nej, men det är ju ändå Koreakriget exempelvis var väl det första i en rad.
Absolut, det var det. Och det var även krig på olika platser i Afrika och Afghanistan och Vietnam och sådär, som många känner till idag. Och det var ju ofta så att om vi tar Vietnamkriget som ett exempel, så är det direkt följd av andra världskriget. Där man kan säga så här, Vietnam tillhörde ju Indokina, franska Indokina, innan andra världskriget. Och sen togs det ut av japanerna. Och japanerna var hemska där mot lokalbefolkningen. Men efter andra världskriget, då skulle ju då Indokina lämnas tillbaka till Frankrike. Då hade japanerna, trots att de var vidriga herrar i Vietnam, lyckats så ett frö i Vietnam om att vietnameserna eller asiater generellt kunde vara herrar i eget hus. Så då börjar ju en revolution kan man säga mot fransmännen som sen tas över utav USA.
Just det.
Och Sovjetunionen och Kina hjälper ju nordvietnameserna. Så att det har inte bara att göra med en kamp mellan ideologier, men väpnade konflikter över hela världen är väldigt snabba, de olika stridande parterna, med att ansluta sig till en utav de här supermakterna.
Och i det här så har vi Sverige som hamnar mitt emellan NATO och Varsava-pakten.
Ja, det är helt riktigt. Och alla krigsskådeplatser över världen under det kalla kriget, och speciellt här i början, sker ju i mer eller mindre neutrala stater med två olika stridande fraktioner. Och för att kunna motstå det här, vi ville ju då inte att Sverige skulle bli en krigsskådeplats mellan supermakter, så måste man bygga ut ett starkt försvar. Man måste kunna försvara sig. Sverige ska inte vara en krigsskådeplats för stormakter.
Då kan man ju tänka sig att så hade vi lika gärna kunnat gå med i den ena eller den andra NATO eller Varsava-pakten.
Det kan man absolut tänka sig. Men nu valde vi inte det. Vi valde den tredje vägen, neutralitet. Och för att skydda den neutraliteten så krävdes ett starkt försvar. Och det kanske ska tilläggas att Sverige under 50-talet, så starkt försvar internationellt jämförbart har vi nog aldrig haft. Om vi inte går tillbaka kanske till Karl XII eller något sånt där, Gustav II Adolf. Men nu hade vi ett riktigt starkt försvar.
Men vad hade försvaret då lärt sig från världskriget? Hade man utvecklat försvaret eller lärt sig någonting, att någonting nytt som måste till?
Absolut, man hade lärt sig mycket. Dels så var det ju så att vid krigsutbrottet andra världskriget så var man ju väldigt dåligt förberedd. Och nu förberedde sig helt enkelt på väpnad konflikt och invasion. Och det gjorde man på ett mycket seriöst sätt, alltså i hela samhället. Både det civila samhället i Sverige och försvarsmakten var eniga om att det fanns en hotbild mot Sverige. Och så att alla involverades. Alltså vi byggde ut skyddsrum, och då kom även det här med i slutet på andra världskriget att det var atombomber. Då skulle man helt plötsligt atombombsäkra olika skyddsrum och bunkrar och värn och sånt där.
Ja, atombomberna höll ju en viktig roll i den här maktbalansen.
Absolut, absolut. Och vi hade ju ett eget kärnvapenprogram som lades ner 58.
Ja, det är inte så många som känner till det.
Nej. Men så Sverige var verkligen en spelare med i gamet, kan man säga.
Men vad spelade då Kalixlinjen för roll i det här nya klimatet?
Ja, man kan väl säga så här att försvaret behövde förnyas. Och det gällde ju då även det så kallade låset i norr, Kalixlinjen. Delvis så skrotade man ju gamla stridsfartyg i flottan och placerade då de här kanonerna på fasta batterier vid Kalixlinjen. Men det var också så att vid Kalixlinjen, att man, som du nämnde i förra avsnittet, att man gjorde pansarhinder. Mm. Så kan man fortfarande gå på, om man går uppe i Norrbotten längs Kalixlinjen, att det står pansarhinder ute i terrängen. Och från början då använde man naturliga stenar som man hade hittat ute i naturen. Men man kom på där i början på 50-talet att de här stenarna, de naturliga stenarna, var väldigt enkla att skjuta sönder. Och nu började man med armerad betong. Och man använde lokal arbetskraft och byggde en jäkla massa bunkrar och värn och pansarhinder och skyddsrum.
Det måste ju också gjort att det var en väldigt levande bygd där uppe, i och med att det gav så mycket arbetstillfällen.
Absolut. Det fanns hur många som helst som tjänstgjorde där, och man byggde skyddsrum för, tror jag, runt 18-19 000 personer.
Det är väl under den här perioden som flygvapnet började bygga ut också i Luleå framförallt.
Ja, det är helt riktigt. Vi får ett väldigt starkt flygvapen. Det här bygger man ju inte bara ut i norra Sverige utan i hela Sverige. Och Sverige under 50-talet hade ju världens fjärde största flygvapen.
Det kan inte man många, inte tro nej, idag när nej. Man ser.
Och även ett starkt luftvärn byggdes ut. Mm. Man förstod ju att i andra världskriget så hade ju flyget spelat en stor, om inte avgörande, roll. Med bombningar utav städer och allt sånt där. Och därför så förstod man att vikten av ett starkt flygvapen. Och det byggdes ut med buller och bång.
Apropå buller, och för att knyta an till Kalixlinjen, fanns det några nackdelar med de här fasta kanonerna?
Jo, det fanns det. Bland annat då de här artilleripjäserna som hade suttit på fartyg innan. Det var så att de var inriktade så att de skulle precis skjuta mot olika punkter. Ofta nära gränsen till Finland och ibland faktiskt även med förmåga att skjuta över gränsen. Men man hade rörliga grupper ute, eldledningsgrupper. Mm. Som var ute då och hittade fienden i terrängen. De rörde sig nära de fientliga målen helt enkelt och ledde in artillerielden. Och det fanns ju en oerhörd massa fördelar med det också. Det var ju att man visste exakt vart man skulle skjuta och vart kanonerna nådde. Och det här kan man säga lite heroiskt sådär. Vi skulle inte låta fienden gå in en centimeter över gränsen. Och det bevisar ju också de här förmågan att kunna skjuta in i Finland. Alltså sticker ryssen över näsan över gränsen vid Torneälven, då får han den bortskjuten. Ja, det är ju imponerande.
Men under andra världskriget pratar vi mycket om Bodens fästning och dess betydelse. Hur klarar sig den efter kriget?
Ja, alltså från början så tänkte man ju då att man skulle lägga ner Bodens fästning. För att den inte var modern längre och sådär. Men man insåg med tiden att Bodens fästning var ju ett utomordentligt försvar vid händelse av kärnvapenkrig.
Okej, då fick den vara kvar.
Den fick vara kvar, exakt.
Men ville Sovjet verkligen ta över hela Sverige?
Man trodde inte att Sovjetunionen var intresserad av hela Sverige, men eller i synnerhet bara Sverige som nation, utan det var också så att Norge var ju med i NATO.
Just det.
Och så då hade vi en potentiell krigsförande part strax bredvid oss. Sverige och Finland var ju neutrala, men Norge ligger ju...
Framförallt Nord-Norge kunde ju vara intressant som för atom, eller för ubåtar att finna hamnar där. Så att...
Absolut. Och då trodde man då att Sovjetunionen skulle gå in via Sverige, via norra Sverige, för att gå in den vägen i Nord-Norge. Mm. Så var det.
Var det nära till att det blev krig nu?
Det var när, man kan säga så här, det var ett överhängande hot under hela perioden. Men det fanns olika händelser som gjorde att det här kriget kom ännu närmare. Och speciellt i början på 60-talet. Alltså, ryssarna började ju bygga Berlinmuren 61. Ja, ryssarna kanske man inte ska säga, men sovjeterna började bygga på Berlinmuren 61. Kort, och det var ju då för att förhindra östtyskar att fly in i Västtyskland.
Just det.
Och Berlin ligger ju, hela stan ligger i Östtyskland. Så att det var liksom en liten väststad i en östnation kan man säga. Mm. Lite förenklat. Och amerikanerna svarade ju då med den här Marshallhjälpen när man och Kennedy, Ich bin ein Berliner och sådär. Och då flög man ju in mat och sådär till Västberlin. Men året därpå, 62, så nära har vi nog aldrig varit ett kärnvapen, fullskaligt kärnvapenkrig som vi var då.
Kubakrisen.
Kubakrisen, exakt. Och det var ju då när Sovjetunionen ville placera kärnstridsspetsar på Kuba. Och amerikanerna svarade med att åker ni en enda meter till, då anfaller vi. Mm. Och då hade ju hela världen, det är lite svårt att föreställa sig idag, men hela världen hade ju i stort sett hamnat i krig då, på en femöring. Mm. Och det går inte att hålla sig utanför något sånt.
Nej, det är klart. Och just när det är kärnvapen så om Sovjet skjuter på Norge så påverkas ju vi av det också i ett sånt krig.
Absolut. Så är det. Alltså man kan tänka sig lite så här. Vi pratade ju om i förra avsnittet om Maginot-linjen. Och då tyskarna som åkte igenom Belgien. Belgien var ju ett neutralt land. Och i förlängningen så kan man ju säga att Sverige situation där i förhållande hade ju varit ungefär som Belgien. Alltså ryssarna hade, eller sovjeterna hade då tänkt, ja, vi åker in i Sverige, det spelar ingen roll, nu är det krig. Mm. Neutrala stater, ligger ni i vägen så åker vi igenom.
Men det blir också mer av ett elimineringskrig kanske än invasionskrig, jag tänker mig.
Ja, det är ju så man tror i alla fall, men vissa strategiska platser vill man ju ha och befästa. Och där var ju du inne på Nord-Norge, det var ju ett sånt ställe som man i alla fall befarade att sovjeterna ville ha. Mm.
Men hur var det med det? Hade vi byggt ut ett försvar även mot norska sidan eller var det bara där mot finska och mot Sovjet?
Ja, det är intressant att du frågar, därför att under andra världskriget då hade vi många soldater på gränsen mot Norge. Men under kalla kriget då riktas helt plötsligt alla krafter österut. Och det var ju så att på pappret så var ju Sverige neutralt och vi är ju fortfarande neutrala. Men det var ju ingen under 50-talet som på något sätt
förväntade sig att NATO skulle attackera. Nej,
nej, så var det inte. Och man var väldigt rädd för Sovjetunionen. Så var det. Så att nej. Och en liten rolig grej där, och det här vet vi inte, det här är ju ren spekulation från min sida, men Tage Erlander, han var ju statsminister, och han var ju statsminister under hela den här perioden.
23 år
va? 23 år. Han var dessutom den längsta statsministern vi har haft faktiskt. Mm. 192 centimeter. Så längst period och längst rock. Ja, men i vilket fall som helst, hans CIA-akt är fortfarande hemligstämplat, så man får inte läsa den. Oj. Men det finns ju där kan man ju spekulera lite och sådär. Det blir ju lite Hamilton-film över det, men det är väl troligt att kanske att han hade något avtal med amerikanerna, eller NATO, eller liknande.
Ja, det verkar ju så. Annars skulle det väl inte vara så svårt att ge ut den. För det är så pass lång tid som har gått, men
ja, precis. Nej, nu har det ju gått jättelång tid, men onekligen så är det fortfarande. Det här får inte läsas.
Spännande.
Men man kan ju spekulera om det här, att om Sovjetunionen hade anfallit Sverige, att han hade ingått någon pakt om att NATO skulle ställa upp och att man då kanske hade planerade vägar där amerikanerna kunde röra sig, eller att de visste om några skyddsrum eller liknande, och att vi då med amerikanernas hjälp kunde stå upp hårt mot hårt. Mm.
Men nu när spänningen är på topp tycker jag att vi avslutar veckans avsnitt.
Ja.
Och nästa vecka så är det en ny period för Kalixlinjen.
Ja, precis. Då blir det långhåriga, mustaschprydda
70-talsmän.
Ja, just det. I grönkläder. Det blir jättekul och jag håller helt med dig. Man ska sluta när man har det som roligast.
Precis. Tack för att ni lyssnat.
Tack så mycket.
Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Dessa kommer att utvidgas och stärkas i den mån som befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god. Vår beredskap är god.
Tycker du om militärhistoria? Besök då pennanosvardet.se, Sveriges största militärhistoriska upplevelseklubb.